Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka, året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och tredje delen av Lillelid-morden.
Ja, hej Josefin.
Hej Dan.
Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset om fallet Lillelid. Tack till alla som sponsrar oss på Patreon.
Ja, tack till er. Och tack för varningarna i början här, 2 avsnitt ifrån.
Det finns en varning för våld mot barn i det här avsnittet.
Ja, den är helt korrekt.
I förra avsnittet så hände det saker på rastplatsen. Familjen Lillelid träffade på ungdomsgruppen. Som bestod av Natasha Cornett, Joseph Risner, Dean Mullins, Crystal Sturgis, Karen Howell och Jason Bryant. Vida Lillelid, Delfina Lillelid och Tabitha Lillelid, bara 6 år gammal, blev skjutna till döds vid ett dike vid Payne Hollow Lane i Greenville i Tennessee. Lille Peter, 2 år gammal, blev också skjuten, men han överlevde. Och det gjorde han. Han klarade sig.
Han gjorde det.
Ja. Efter morden och mordförsöket flydde ungdomsgruppen till Mexiko. Att hålla sig under rättvisan där gick inte alls bra. Och vi lämnade förra avsnittet med när de började förbereda för rättegången. Varje ungdom fick en egen försvarsadvokat. Och försvarsadvokatens strategi var att försöka nå en överenskommelse med åklagaren. Och anledningen att de vill ha en överenskommelse med åklagaren istället för att försöka hävda oskuld är då att de vill undvika dödsstraff. Så därför tänkte jag berätta lite om dödsstraffet i Tennessee. Varje amerikansk delstat har en egen policy angående dödsstraff och den skiljer sig ofta från delstat till delstat. Till exempel i New York och Kalifornien är det idag nästan omöjligt att bli avrättad. Men så är inte Tennessee. När man har bedömts vara skyldig så genomgår man ju en straffrättegång, en extra fas av rättegången där straffet ska bestämmas. Och då måste juryn vara helt enig om dödsstraff. Om bara en person i juryn säger inte dödsstraff, så blir det ingen dödsstraff. På 70-talet försökte ju den federala domstolen i USA avskaffa dödsstraff i hela landet och lyckades. Men sen lyckades delstaterna återinföra dödsstraffet. Och en delstat som återinförde dödsstraffet var Tennessee. Men där vi är nu i vår historia så har ingen avrättats än. Trots att det alltså är sent 90-tal så har ingen som har blivit dödsdömd avrättats än i Tennessee. Men det är definitivt en fara att bli avrättad. Och Tennessee har också den konstiga idén att de fortfarande använder elektriska stolen. En anledning till att strategin var att försöka nå en överenskommelse med åklagaren var att det finns problem på åklagarsidan trots att fallet verkar så solklart. Så är polisen och åklagarens största problem med det här att avgöra vem som har gjort vad.
Mm.
Vem var det egentligen som sköt vilka skott? Rent teoretiskt kan det vara från allt från en person som sköt alla skotten med båda vapnen till att alla ungdomarna sköt minst ett skott var det. Historierna går isär och polisen har inte lyckats hitta mordvapnen. Hade de haft mordvapnen då hade de ju kunnat kontrollera fingeravtryck till exempel och DNA. Mm. Men det kan de alltså inte göra nu. Och därför måste åklagaren allvarligt fundera på om det bästa kanske ändå inte är en överenskommelse. Vad polisen och åklagarna tror, men det räcker ju inte för rättegången, är att det är minst två av ungdomarna som har skjutit. Åklagaren misstänker starkt att det är Josef och Jason som har skjutit.
Jaha,
alltså,
okej.
Går inte i linje med någon av historierna.
Nej.
Men oavsett vem som har skjutit anser åklagaren att alla är lika skyldiga för morden och mordförsöket. Och han vill egentligen ha dödsstraff för alla de som inte var under 18.
Mm.
Alltså Karen och Jason som är safe från avrättning. Samtidigt som utredningen mot ungdomarna pågår, pågår även en rättstvist angående vårdnaden om Peter. Delfinas mamma, Lydia, vill ha vårdnaden. Men även Vidars syster Randy vill ha vårdnaden.
Men det var hans morbror va, som fick vårdnaden först?
Ja, för Tabitha.
Ja, just det, för Tabitha.
Mm. Men det varade inte så länge.
Nej.
Och det blir en twist och det som slutligen avgör vem som förvånar om är att Randy påtalar vikten av att Peter måste få växa upp som ett Jehovas vittne. Precis som hans föräldrar hade önskat. Och det här vill definitivt inte mormor Lydia.
Nej.
Hon vill inte att Peter ska växa upp som ett Jehovas vittne. Men domstolen dömer till Randys fördel. De håller med om att Peter bör få fortsätta växa upp inom den tro som hans föräldrar hade. Randy, eller Randy kanske, hon bor i det här tillfället när rättstvisten pågår i Stockholm. I juli 1997 flygs Peter därför till Sverige och hem till moster i Stockholm. Ja, nu hittar jag en anteckning från Sofia att uttala sig Randy. Den 18 juli 1997 erkänner Jason att det är han som har skjutit alla i familjen. Polisen som tar emot erkännandet har dock glömt att läsa upp Jasons rättigheter inför förhöret och därför ogiltigt förklaras erkännandet. Så då läser polisen upp hans rättigheter för honom och sen frågar de, har du någonting att erkänna? Och då säger han, det var inte jag som sköt, det var Dean och Josef, det vill säga den historien han berättade i förra avsnittet. Ett datum för rättegång mot samtliga gruppmedlemmar bokas i februari 98. Men innan rättegången föreslår åklagaren en överenskommelse till försvarsadvokaterna. Åklagaren går med på att ta bort dödsstraffet från bordet. Så ingen kommer att avrättas. Men ungdomarna måste då erkänna. Och det här är ett skriftligt avtal och det är bara giltigt om alla sex skriver på det. Avtalet är ett erkännande av 3 mord, 1 mordförsök, kidnappning och stöld. Rättegången skjuts upp medan det här förhandlas. Och alla 6 skriver under avtalet i mars 98. Karen, som ju aldrig skulle kunna fått dödsstraff eftersom hon var under 18. Hon uttalar sig i media och säger att hon hade velat haft en rättegång. Och hon säger till media, citat, men de hotade mig med att de skulle döda alla de andra. Så jag skrev på. Jag vek mig under pressen. Slutcitat. Så istället för en rättegång blir det just en straffförhandling. De är ju skyldiga. Så nu ska vi bestämma straffet. Det får inte bli dödsstraff, för det har vi avtalat bort. Under straffförhandlingen får ungdomarna en frivillig chans att uttala sig och ge sin version av det som hände den 6 april 1997. Och det verkar frivilligt för dem att uttala sig. Det är alltså inget regelrätt förhör som skulle ha varit vid en vanlig rättegång. Och en som väljer att uttala sig är Natasha. Här kommer en del av Natashas uttalande. Citat. Delfina började sjunga för att lugna sin dotter. Jason sa åt henne hålla käften. Jag sa till henne att allt kommer bli bra och att ingen kommer att skada henne. Jag lovade henne att ingen skulle skada hennes barn. Tabitha slutade gråta och Joe sa åt alla att gå ut ur bilen. Karen sa, låt dem bara ta sina grejer och gå. Tabitha började gråta igen. Jason sa, få henne hålla käften. Han hade redan satt sin hand över hennes mun. Jason frågade då Joe, vad tycker du att vi ska göra? Ska vi låta dem gå eller ska vi döda dem? Joe svarade då, nej kompis, vad tycker du att vi ska göra? Jason svarade, jag tycker att vi ska döda dem. Jag, alltså Natasha, för det är hennes berättelse, började be Jason att inte döda dem, men han lyssnade inte. Och jag visste att någon skulle dö, så jag gick fram till familjen och sa att jag kommer inte kunna hindra honom från att döda någon. Snälla, skada inte barnen. Snälla, ge mig barnen så att han inte skadar dem. Men Vidar, Lille Lid, sa att om vi dör så kommer barnen att skadas oavsett. Jag vände mig om och sa, snälla sluta med det där. Och här verkar finnas ett glapp i upptagningen från hennes uttalande. Men hon fortsätter. Jag stirrade på ratten. Jag såg att Joe stod mot höger och vi körde över något. Och jag vände mig om och tittade genom bakrutan. Och vi hade kört över dem. Jason sa, den där lilla flickan ser för jävligt ut. Hon är utspridd överallt. Och sen skrattade han åt det. Slutcitat. Sen har vi Karens uttalande. Det lyder som följer. Han stod och pratade med Joe och Dean om Gud eller vad det nu var. Jag stod och pratade med Delfina och Tabitha. Tabitha gav mig en slängkyss. Och Natasha sa till mig, jag tror det är bäst att vi drar. Vidar stod bredvid Delfina. Han bar inte Tabitha. Tabitha stod precis framför honom. Han höll sin ena arm om henne. Delfina sa, snälla skada oss inte. Jason tog fram den 25-kalibriga pistolen och riktade den mot Delfina och Tabitha, dottern. Vidar tog fram sin plånbok och sa, ta våra pengar, ta bilen, snälla skada oss inte. Jag minns att Natasha försökte få Jason att lova att han inte skulle skada barnen. Han tog ett hårdare grepp om dottern Tabitha. Han hade liksom sin hand i ett grepp om henne. Hon grät jättemycket och han hade sin arm om henne. Han tog ett fastare grepp och sa att om vi släpper dem är de ändå döda. Eller något sånt. Sen minns jag att jag hörde Jason skjuta. Jag minns att han hade 25-man först. Och som jag minns det sköt han dottern först. Jag minns att Jason skrek att de lever för helvete fortfarande. Han tog 9:an och han sprang tillbaka och jag... Och här avbryter åklagaren henne och frågar, vad såg du? Karen svarar, Tabitha, hon stod över sin mamma. Åklagaren frågar, vad gjorde han? Karen svarar, han gick fram till henne. Herregud, han gick fram till henne och sköt henne igen. När han kom tillbaka så skrattade han. Han sa att kvinnan låg där och talade i tungor och att dotterns kropp ryckte väldigt mycket. Åh gud, han sa att han hade skjutit alla igen. Slutcitat. Den uppmärksamme av er lyssnare noterade kanske att Karen säger att Tabitha blev skjuten mer än en gång. Men, som vi nämnde i förra avsnittet, blev Tabitha bara skjuten en gång i huvudet, enligt den rättsmedicinska rapporten. Karen svarar även på frågor om de okulta aktiviteter som gruppen sysslade med inom morden. Hon säger att hon vet att Natasha drack Jasons blod och att hon tror att hon drack Natashas blod. Och sen har vi en del av Josefs uttalande. Han säger, Vidar var synligt rädd, men inte den lille pojken. Han verkade inte förstå vad som hände. Fru Lillelid var väldigt upprörd. Hon skakade och den lilla flickan grät. Josef får frågan om vad han gjorde när familjen Lillelid blev skjutna. Och då svarar han, jag hoppade in i bilen och började gråta. Sen får han frågan om varför han körde över familjen Lillelid. Då svarar han att när han såg ett hus längre fram på Payne Hollow Lane fick han panik och då råkade han backa över familjen. Vi har inga uttalanden från de tre andra. Och troligtvis betyder det att de aldrig gjorde några uttalanden. Mm. För uttalanden var ju frivilliga. Och sen kommer domen som då inte kan bli dödsstraff. Alla sex döms till 25 års fängelse för mordförsöket på Peter. Alla sex dömd till livstidsfängelse för morden på Vidar, Delfine och Tabitha. De döms även för kidnappning och stöld. Det råder delade meningar om motivet bakom morden. Och det kan man ju förstå, för motivet är ju svårt att förstå. Enligt åklagaren var morden en satanistisk ritual. Men flera poliser som arbetade med fallet höll inte med. Utan de ansåg att det var ett opportunistiskt brott. Alltså att det bara spårade ur.
Mm.
Brottet hände på grund av behovet som ungdomarna hade av att införskaffa en ny bil. Och att de inte hade förväntat sig att det skulle gå så här illa. Att det liksom bara hände.
Ja, det låter ju som att det har gått väldigt snabbt från att de ändå lugnar, det kommer inte hända någonting.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tills att allt det här bara spårar ut totalt.
Ja. Media fick ju reda på att Natasha gillade Natural Born Killers-filmen. Så de spekulerade i att det var ju det som var motivet. Hon ville göra som i filmen. Och det känns ju mycket riktigt som någonting som skulle kunna hända i den filmen. Nu hände inte det i filmen, men det var liknande händelse. Så nu är alla dömda till livstidsfängelse. Och en massa andra straff som inte spelar någon roll eftersom livstidsfängelse innebär att de sitter i fängelse i framtiden. Men den 29 februari år 2000 överklagar alla sex sina domar gemensamt. I överklagan då hävdar deras advokater att de aldrig fick en rätt till en enskild rättegång och enskilda förhör, utan istället bara pressades att skriva under ett kollektivt erkännande.
Precis som hon, Karen, sa där, att de sa att de skulle döda de andra.
Ja.
Det stämmer ju.
Karen menade att åklagaren hade sagt så. Att det var åklagaren som tänkte döda de andra genom dödsstraff då.
Ja.
Som jag förstår.
Mm. Det blir ju inte bra. Det tar ju inte fram sanningen vad som hände. Det. Nej. Sen så, självklart så ska ju inte de här bara släppas på fri fot. Men det är ju jätteproblematiskt när man har sådana här system där man kommer överens om saker.
Ja, sådana här överenskommelser är otroligt problematiska.
Det har vi ju inte i Sverige. Inte på samma sätt.
Nej, verkligen inte. Den enda av de sex som har lite framgång med den här överklagan är Crystal Sturgill. Domstolen bedömer att hon faktiskt var lite mindre inblandad i morden än de övriga.
Och hur vet de det?
Ja, jag antar att det sker förhör i samband med den här överklagan. Men Crystal har ändå ingen anledning att bli jätteglad, för att det här innebär att hon döms inte för mordförsöket på Peter. Så hon får 25 år mindre i fängelse, fast hon har fortfarande livstid.
Livstid minus 25 år, men fortfarande livstid.
Ja, utan straffet kvarstår. Alla sitter i fängelse på livstid. Natasha hamnar i Tennessees kvinnofängelse i Nashville. Och där träffar hon den jämngamla Krista Pike. Krista Pike sitter precis som Natasha på kvinnofängelset för mord. Så Natasha och Krista blir vänner. Och det blir ingen sund vänskap. Krista Pike måste vi prata lite om då, så ni förstår vad det här är för mördare. Hon har haft en svår barndom, och precis som Natasha så gillar hon det okulta, och tillsammans dyrkar de Satan.
Inte en till.
Två år innan morden och mordförsöket på familjen Lillelid, den 12 januari 95, lurade Krista en nyinflyttad tjej som heter Colleen Slemmer att hon ville bli hennes vän. Så Krista bjöd hem Colleen på lite film och lite marijuana. Men det här var en fälla. Istället för att röka och titta på film så gick Krista till attack mot Colleen tillsammans med sin pojkvän. Krista högg Colleen med en kartongkniv, och när Colleen föll omkull ristade Krista in ett pentagram på hennes kropp. Förmodligen då i syfte att göra Satan lycklig. Colleen lyckades fly, men Krista hann ifatt henne. Och med sig hade hon på något sätt fått en bit asfalt som hon slog Colleen med i huvudet så att hon tappade medvetandet. Sen började Krista karva i Colleens skalle för att få ut en bit skallben som hon kunde ha som souvenir av den här händelsen. Och antingen då slaget med asfaltklumpen eller karvandet i skallen dödade Colleen Slemmer senare under kvällen. Och Krista dömdes för det här i mars 96. Men nu är hon alltså kompis med Natasha. Och de sitter i fängelse till den 24 augusti 2001. Och då går Natasha och Krista tillsammans till attack mot en annan tjej på fängelset som heter Patricia Jones. Natasha håller fast Patricia medan Krista Pike stryper henne med ett skosnöre. Men kvinnofängelset i Tennessee har lite koll, så fängelspersonalen märker det här och avbryter attacken. Så Patricia Jones överlever, men det var på håret. De ställs inför rätta för det här. Och Natasha frias, men Krista döms för mordförsök. Och rättegången kommer inte förrän 3 år senare efter attacken. Förmodligen för att de satt ändå på livstids fängelse bägge två. Och vi vet inte varför de överföll den här fången.
Kanske för att de ändå sitter på livstid.
Ja, de hade sagt något dumt eller något.
Mm.
Under sensommaren 2002 överklagar Natasha sin dom. Och den här gången gör hon det själv. Förra gången överklagade hon kollektivt. Och i sin överklagan menar Natashas advokater att hon inte fick tillräckligt mycket stöd och information av sin dåvarande advokat vid den första rättegången. De menar också att Natasha inte förstod avtalet som hon skrev under och att hon är oskyldig till samtliga brott som hon har erkänt. Natasha anger också i sin överklagan att hon blev tungt medicinerad efter att hon blev häktad, och det påverkade hennes uppfattningsförmåga. Alltså hon förstod inte vad som hände. Natashas försvarsadvokat vittnar i rätten om Natashas påstående. Han säger att han tillbringade 9 timmar med henne för att försöka förklara brotten hon åtalades för och vilka alternativ hon hade. Och han säger också att hon inte verkade särskilt påverkad när medicin fick häktet. Det är alltså försvarsadvokaten vid första rättegången. Men Natashas överklagan avslås. Hon överklagade igen hösten 2006. Den här gången med referens till det underbara habeas corpus. Det dyker upp överallt.
Ja.
Det betyder ungefär att hon menar att staten tog henne i förvar utan att förklara varför, vilket är emot amerikansk grundlag. Och i samband med den här överklagan 2006 så ger Natasha en intervju till tidningen Greenville Sun. Och i den här intervjun säger hon, citat: "Det ideala vore om jag fick en rättvis rättegång. Det ideala vore att jag får lämna fängelset innan jag är för gammal för att bry mig. Jag vill komma ut en dag och få möjligheten att bli en produktiv medborgare. Det är svårt att ha kul när man är inlåst. Man går upp, man äter mat, man har en timme fysisk aktivitet, man läser och kollar tv. Slutcitat. Men det här går inget bra. Och Natasha sitter fortfarande i fängelset. Reporten för Greenville Sun som intervjuar Natasha vet att Karen sitter på samma fängelse. Så hon frågar Natasha hur det är med Karen. Varpå Natasha svarar, hon verkar vara okej. Och sen får Natasha frågor om morden och mordförsöket. Och då säger hon, jag visste inte vad som höll på att hända innan det var för sent. När jag förstod vad som hände gjorde jag allt jag kunde för att stoppa det. Jag ställde mig mellan Jason och familjen och pistolen var riktad mot mig ett tag. Jag försökte övertala honom inte göra det. Jag bad honom i vad som verkade vara en evighet att sluta. När jag förstod att jag inte kunde få honom att sluta bad jag honom att åtminstone låta barnen leva. Han sa då att om jag inte flyttade på mig skulle han skjuta mig. Jag tror inte att jag flyttade på mig förrän han lovade och svor att han inte skulle skada barnen. Det var då jag flyttade på mig. Jag trodde inte att jag skulle kunna hinna någonting om jag var död. Jag trodde att jag skulle ha större chans att påverka honom att inte göra något dumt om jag faktiskt steg ur vägen och försökte lugna ner honom istället. Men det här gick ju inte alls utan Natashas överklagan avslogs. Och hon sitter än idag på kvinnofängelset. I februari 2003 överklagar Dean sin dom. Han menar precis som Natasha att han inte fått tillräckligt mycket hjälp från sin advokat i den ursprungliga rättegången. Mer specifikt menar han att han inte fick någon information om maxstraff ifall han gick med på att skriva under erkännandet. Därför menar han att han inte skrev under erkännandet utifrån de krav som gäller angående förståelse och frivillighet. Men Dean Mullins överklagan avslogs 2003. Samma månad, februari 2003, överklagar även Crystal Sturgill och menar att både hennes advokat och hela rättssystemet svek henne genom att inte ge henne tillräckligt mycket information innan hon gick med på att erkänna morden och mordförsöket. Hon menar också att en kollektiv dom inte borde vara giltig. Och här kan man ju tycka att hon har en poäng faktiskt.
Ja, det har hon ju. Det finns ju de som är inte oskyldiga möjligtvis, men ändå
mer skyldiga än andra.
Ja, precis. Det är någon som har hållit i vapnet, eller några. Men det är förmodligen inte alla. Och de hamnar ju i en situation där de skulle kunna bli förlamade av skräck och inte våga göra någonting eller fly eller vad som helst.
Ja, man tycker med det här kollektiva överklagandet där de faktiskt erkände att Crystal hade mindre skuld än de andra.
Ja.
Att det skulle hjälpa henne, men det fungerade inte alls utan hennes överklagan avslås också. En månad senare, i mars 2003, så överklagar Joseph Ristner sin dom. Precis som i den gemensamma överklagan 2000 menar Joseph att det kollektiva erkännandet var framtvingad och att han borde ha rätt till en enskild rättegång. Men om det är någon som inte lyckas med sina överklaganden så är det nog Josef, för hans överklagan avslås också. Och här verkar de sex tröttna på att överklaga, för det händer ingenting på 14 år. 2017 överklagar Jason Bryant sin dom. Och nu är han alltså 34 år gammal. Han var 14 när allt det hände. Och det är värt att reflektera över att i Sverige skulle han inte ha blivit straffad överhuvudtaget. Eftersom han var under 15. I Jasons överklagan hänvisas det till två domslut av högsta domstolen från 2012 och 2016. Där högsta domstolen i USA, alltså den högsta federala domstolen, har sagt att det är fel att döma minderåriga till livstidsfängelse. Det vill säga ungefär den svenska tolkningen, fast vi dömer dem inte alls. Och Jason var ju bara 14. Mm. Här tycker man också att det finns en poäng, men nej, den avslås den med. 2020 försöker Karen Howell överklaga. I juli 2020 så avslås det. I ansökan hade hennes försvarsadvokat då 2020 angett att hon inte borde ha blivit dömd till livstidsfängelse eftersom hon aldrig avfyrat vapen. Försvarsadvokaten pekade också på hennes låga intelligenskvot, hennes svåra uppväxt och hennes drogproblem. Och att det definitivt var förmildrande omständigheter. Men det var det inte, utan överklagan avslogs. Så alla sex sitter än idag på livstid. Och det var historien om morden på familjen Lillid.
Men pojken Peter, klarade han sig?
Och vi har ingen aning om vilka trauman han har och allt där idag. Men han lever.
Ja, han lever. Ja. Alltså, det här är så svårt. För att känslomässigt så vill man ju bara bura in hela bunten. Alltså av rena känslor. det blir ju lite det här att man får ta antingen eller. Antingen så kan man inte fälla någon av dem, eller så blir alla fällda för det. Vi hade väl ett exempel på det i Sverige när det är två bröder som sköt ihjäl.
Ja. Det var på land. Ja, vi ska inte ta några detaljer för vi kan dem inte, men nej, det finns ju ett berömt fall. Ja, de blir friade bägge två för att inte gå visa vem som... Och sen dess har väl svensk lag ändrats också, men nu känns det som ute på tunn is.
Ja, jo, det är väl nog.
Men en sak jag tycker är speciellt i det här fallet är att det eskalerar så fort. Och att den som har varit medlem i den här gruppen, säg Crystal då, om hon kanske är mest oskyldig av dem. Hon har ju egentligen bara varit med om en bilstöld.
Mm.
Och de har snott de här pistolerna. Mm. Och de har hållit på med lite halvtöntiga ritualer på det där hotellet. Men det har inte hänt särskilt mycket. Och hon väljer, jag följer med de här, vi trivs inte här i den här religiösa stan. Och det här är mina kompisar och de tänker dra allihop. Och jag följer med och sen bara, oj. Hon kanske inte hade någon skuld i det. Det är svårt att se vad hon skulle ha gjort för att förhindra det.
Och så här efterhand när straffet ska ställas så har ju det som har ju hänt. Så det går inte att ändra det på något sätt.
Nej.
Och då är ju frågan så här, är det verkligen värt att döma folk som kan vara helt oskyldiga till morden i alla fall?
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och en sak som jag undrar över nu är, vad tog vapnen vägen?
Ja.
Och varför tar till exempel, om Crystal vet det, varför berättar inte hon vad vapnen är?
Ja.
För att de skulle hjälpa henne.
Mm.
Så någon som sköt måste ju ta av med vapnen på ett sätt som de andra inte hade någon aning om var de var någonstans. Typ bara helt plötsligt var vapnen borta. Vi har åkt i 10 timmar, vi har stannat 7 gånger. Så vi har ingen aning. Men då borde de kunna peka ut de 7 ställen i alla fall.
Men sen kanske de var i en chock.
Det är bara att de inte minns någonting från resan.
Alltså, de sitter och äter våfflor, det är väl kanske det de minns. Men det är helt dimmigt.
Ja, de åkte ju extremt länge med bil så att de hade ju hur många chanser som helst att slänga vapnen.
Så han hade ju, Josef hade ju ändå sinnesnärvaro att köra bil efteråt.
Ja, och det får man vara lite imponerad av.
Ja, men fanns det ett hus där då? När Josef sa ju att han fick panik när han såg ett hus och därför så körde han.
Får vi väl anta att det fanns det. Men det vet jag inte.
Just att Josef är den som kör känns som att han har lite kommando och... Så länge han inte har en pistol riktad mot sig så har han ju ändå lite mer ansvar.
Och vi vet ju inte hur många som hade körkort heller. Det kan ju bara vara han.
Mm.
Men han har i alla fall sinnesnärvaro nog att köra bil. Sen har han ju säkert kört bil sedan han var 16 och kan det lite grann. Men det är ändå ett tecken på att han var mentalt närvarande.
Hur tycker du man skulle lösa en sån situation där man har en grupp som är med? Det är förmodligen inte alla som har varit inblandade. Utan de har haft olika ansvar i det hela.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är extremt svårt.
Ja.
Och det är just, du måste kunna visa bortom allt rimligt tvivel att det var så här. Och det kan man ju oftast inte då. Och det här fallet illustrerar det väldigt bra.
Mm.
Med kollektiv skuld gentemot enskilda skuld. Och vi vet ju att Tennessee i alla fall bestämdes för att straffa allihop. Och sen även de här ganska rimliga överklaganden blev avslagna.
Mm.
Ja, till och med högsta domstolen gick in och sa att nej, ni kan inte döma mindreåriga till livstidsfängelse. Jo, men det kan. Fight us. Och det kanske händer mer saker i det här fallet också. Det är ju fortfarande, de är ju unga än idag.
Ja.
Relativt sett, även om de sitter i fängelse i 25 år.
Ja, det kanske kommer någon dokumentär. Finns det någon dokumentär om det här fallet?
Jag hittar inte någon dokumentär. Självförteckning. Men det låter ju som en ganska dålig skräckfilm.
Eller rätt otäck skräckfilm.
Ja, men i en skräckfilm så måste man ju ha karaktärer som agerar trovärdigt och har
motiv. Ja, jag har det med så. Okay, ja.
Så man måste förmodligen göra dem till mycket mer satanister, ja, än vad de faktiskt var.
Mm.
Och sen tänk på så här, Satan som sitter där. Åh, kan inte någon göra så här coola ritualer och döda folk, ja, och dricka blod? Och så ser han det där, bara, vad fan? Det här är ju värdelöst. Det var inga ritualer och bara så här slumpmässiga skjutningar. Folk säger olika saker. Och...
Men det är så hemskt att han går fram och vi pratar om Gud. Alltså hans enda, jag vet inte om det retar upp dem eller vad det kan vara.
Ja, det gjorde det säkert, just eftersom, ja, de ju var på flykt från ett kristet samhälle. Ja. Och så kommer någon till predikant och börjar prata med dem. Men det är faran med att sprida Herrens goda budskap. Ibland måste man göra det, trots att det är farligt. Annars kan inte alla bli frälsta.
Ja. Hur var det? Men nu, vi ska inte skämta i det här. På
nu
det här
min avsnittet. Kyrkliga bakgrund kommer fram.
Ja.
Mitt tredje alternativ när jag sökte högskolan var till präst.
Va?
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men det var så.
Nej.
Ja, men jag växte upp ganska kyrkligt.
Ja, så du var?
Väldigt så här vaniljkristet, väldigt, ja, så här svenska kyrkan. Det tog ett tag innan jag förstod att mina föräldrar faktiskt trodde på Gud. För det var väldigt mycket så här kyrklig gemenskap och de var engagerade i kyrkliga föreningar. Pappa var så här ideell revisor till församlingen och sånt.
Ja.
Så att det var mycket grejer som hände i kyrkan. Inte i kyrkan, utan i församlingen.
Ja.
Så att vi var liksom aldrig, eller nästan aldrig i kyrkan. Men vi var väldigt mycket i församlingshuset och så där, när jag var liten. Jag fick vara jultomte åt församlingen på julbasaren och sen när jag var 8 typ.
Nej.
Och sen en dag så, när jag konfirmerades var jag tvungen att gå på 10 gudstjänster.
Ja.
Och då tänkte jag så, varför följer inte mina föräldrar med på det här? Varför går vi inte på gudstjänst? Och jag bara tänkte, okej, de gillar församlingens gemenskap, men ja, de kanske inte tror så hårt på Gud.
Uh-huh.
Men med tiden listade jag ut att båda två faktiskt trodde på Gud.
Okay.
Och det kom lite som en överraskning.
Ja. Tror du på Gud idag?
Jag tror som Carl Sagan, den populärvetenskapliga författaren som tyvärr är död idag. Han skrev bara ett skönlitterärt verk, boken Contact, som senare blev en film med Jodie Foster i huvudrollen. 97, samtidigt som det här hände. Carl Sagan växte upp precis som jag. Och han ville tro. Men han var ju vetenskapsman. Så han insåg att det här är helt ologiskt. Och om vi har en allsmäktig skapare, kan inte han bara bevisa att det var han som gjorde det här? Och det de missade helt i filmen Contact, som finns med i boken, som är en jättebra bok som jag rekommenderar, är att den slutar med att Gud faktiskt bevisar sin existens. Och det skulle vara mysigt.
Ja.
Tänker jag, är han allsmäktig så... Men motargumentet är alltid så, nej, du måste tro.
Mm.
Det säger, du går emot min natur också som naturvetare i grunden, att tro på någonting som inte har något bevis för.
Ja.
Eller för att citera Agent Mulder, I want to believe.
Mm.
Det är bara så svårt.
Ja, det är ju det. Men är det Gud som Gud eller är det Gud som... Man kan ju se olika på Gud också. Det kan ju vara...
Nu blir det
jättedjupa. Ja, nu inser man att vi har poddat alldeles för länge. Ja. Ja,
Vi återkommer med religionspodden.
Ja, precis.
Och vilken kontroversiell podd.
Ja. Ja. Men tack till Sofie Karlsson för den här hemska resan.
Ja, tack så mycket Sofie, och vi ser fram emot fler mördarpodden manus från dig.
Ja, det gör vi.
Men nu ska vi ta tag i ett helt annat fall i nästa avsnitt.
Ja, vi ses i nästa avsnitt. Hej då!
Hej då! I'm in
living.